Jag, Mirja Turestedt, läser Havskatten av Ann Rosman i en inspelning från 2014.
Sök här den kraft som Gud i havets vågor sprider, och tacksam var att du kan hoppas när du lider. Text som var målad över entrén till Marstrands första varmbadhus, beläget i Arvidsvik på Koön, Marstrand 1822. Prolog. Synen av den vackra gulmålade träfastigheten fyllde honom alltid med blandade känslor. De många spröjsade fönstren som gapade tomma mot den gamla kofferdihamnen, tornet med sina välvda rutor med stänk av sand i glaset, balkongerna vars mörknade spjälor hängde på trekvart och det läckande plåttaket. Han styrde räddningstjänstens King Cab upp för Varvsgatan och parkerade utanför hotellets entré. Fuktfläckarna i taket hade blivit större sedan han var här sist. Det till och med droppade på ett ställe, och tre av fönsterrutorna mot söder hade gått sönder. Samma tanke slog honom varje gång han kom in i entrén och tittade på det snidade träräcket som ledde upp till övervåningen. Den röda mattan i trappan och de handblåsta taklamporna i frostat glas som ännu hängde kvar. Inte klokt att man låter ett sånt här ställe förfalla. Största faran för de tätt liggande trähusen på Marstrandsön var elden. Det visste han som brandman mer än väl. Få saker brann så bra och så fort som gammalt torrt virke struket med flera lager linoljefärg, sågspån och gulnat tidningspapper som isolering i golv, tak och väggar. Och i bästa fall en brandmur innan grannens trähus, som var byggt på samma sätt, tog vid vägg i vägg. Marstrands räddningstjänst var en förutsättning för trästadens överlevnad. Annars skulle ett helt kvarter vara övertänt innan närmaste brandkår, som fanns i Kungälv, hunnit ta sig de dryga 25 kilometrarna och därefter färjan ut till ön. Som deltidsbrandman skulle man inom 5 minuter från det man mottagit larmet inställa sig på brandstationen. Systemet med personsökaren, som visade om det var en brand eller ett IVPA-larm då det gällde att erbjuda vård och hjälp i väntan på ambulansen, fungerade bra. Tack vare sin snabbhet hade de klarat både hjärtstopp och en veckogammal bebis med andningssvårigheter. Gänget som var här nu hade han trimmat in väl. De brukade vara på plats på 3 minuter och visste att bilen oftast körde iväg efter 5. Övningar varje måndag hade gett resultat. 2 timmar senare hade rökmaskinen fyllt korridoren på andra våningen i den norra flygen, där de enklare rummen funnits till uthyrning. Röken låg vit och kompakt och gjorde det omöjligt att ens se handskarna han hade på sig. 3 dockor var utplacerade. Lulle lyfte radion och gav de sista instruktionerna till det väntande gänget på brandstationen och avslutade med: "Om Abbe och Dennis går in först så växlar vi sen, så att Lillbengt och Mattias också får göra övningen. Och i den mån ni kan prata genom maskerna så gör det. Då slipper vi höra allt tjat på radion. Okej?" "Visst," sa Lillbengt, som inte alls var liten, men som hade börjat i brandkåren då det funnits en annan Bengt där, en fiskare med händer stora som dasslock. "Då kör vi. Larmet går. Brand på turisthotellet. Kraftig rökutveckling. Det kan finnas personer kvar i byggnaden." Det tog inte många minuter förrän brandbilen dök upp. Lillbengt, som i vanliga fall var vaktmästare på skolan, lämnade sin plats bakom ratten och gick ut för att sätta igång bilens vattenpump. Därefter satte han sig på huk och kopplade grenröret till vattenposten. Under tiden hoppade Abbe och Dennis ut. Mattias, som var rökdykningsledare, såg över utrustningen på Abbe och Dennis som skulle gå in först och hämta ut dockorna. Alltid 2 och 2. Han rättade till remmen på Dennis lufttuber. Båda var redan svettiga under maskerna. De var lugna och sansade killar som nu gjorde tummen upp och gick in. Lulle satt in till Mattias på utsidan och följde sökarbetet via radio, samtidigt som han sneglade på skissen över det gamla huset. 10 rum, 5 på vardera sidan av den korridor som de snart skulle befinna sig i. "Vänstervarv." Rösten kom från Dennis och innebar att man gående på knä hela tiden höll vänster hand mot väggen och bar slangen med den högra. Han lät fokuserad och hade i ivern använt radion trots att informationen endast berörde de båda dykarna. Varken Mattias eller Lulle brydde sig om att kommentera det, utan log åt hans spända röst.
"Okej," sa Mattias.